Idag så tänkte jag tala om något som jag faktiskt inte tror jag hört någon tala om för. Skatten i åkern. Det är ju så att i Matteus så finns det 7 liknelser och jag kommer att välja den 5:e. Så det kommer jag få vara med om en hel del idag tror jag. Jag vill börja berätta en berättelse för er. I slutet av 1800-talet så växte en ung man upp i Massachusetts i USA. Som 22-åring så fick han låna pengar, stora pengar. Och han köpte 2 oljekällor i Massachusetts. Det visade sig ganska snart att det fanns mycket mer olja i marken än vad någon hade föreställt sig. Som 24-åring så blev han dollarmiljonär. Det låter ju inte så märkvärdigt kanske, men om vi räknar om det till dagens penningvärde så är det omkring 250 miljoner svenska kronor som 24-åring. En dag fick den här grabben veta att en stor ranch, Texas största ranch, var till salu. Man hade haft djuruppfödning. Det var ju cowboys. Man hade kor och födde upp där. Men det gick inte så bra. Det var för torrt. Man har provat några år också med får, men det gick inte bättre. Så man ville sälja marken. Den som ägde det var tvungen att sälja marken. Banken hotade med konkurs annars. Grabben tänkte att han hade hört att det började byggas järnvägar i USA. Många järnvägar, långa och stora. Och det hade inte kommit till Texas där ranchen låg än. Så han tänkte, om jag köper en marken så kommer järnvägen att byggas över mina marker. Det kommer att växa upp städer efter järnvägen och min investering kommer att bli fantastisk avkastning. Och han tänkte rätt, så blev det också. Men innan det hände så hände någonting annat. Han hade ägt marken en väldigt kort tid då han får höra att geologer säger, vi tror att det finns olja i din mark. Och så var det. Förmodligen Amerikas största oljefyndighet fanns i marken på hans mark, den mark han hade köpt. Den här grabben hette Paul Getty. Och vi ska berätta lite mer om honom strax. Det byggdes järnvägar, det byggdes städer, men man fann olja. Man fann skatten i åkern. Och Paul Getty startade många bolag och utvann olja. Det blev oljeborrtorn efter oljeborrtorn. Han köpte också in sig i det som då var världens största företag, Standard Oil. Och nu kan vi lägga på första bilden. Standard Oil fanns också representerat i vår trakt där. I Europa och Afrika heter det Esso. Och det fanns till och med i Lilla Götene, kan ni tänka er. Han köpte in sig det och det var ju Rockefeller som ägde bolaget. Men Getty köpte in sig bolaget här också. Det som fascinerar mig är inte Getty egentligen. Utan det är den okände mannen. Vi vet inte namnet på honom. Han som ägde marken från början. Det visade sig efteråt att han var otroligt rik. Det var bara ett problem. Han visste inte om det. Han visste inte vad han hade i marken. Han visste inte, kände inte till skatten. Jag tror att många kristna lever på samma sätt. Man är otroligt rik. Men man har inte funnit skatten. Vi ser ofta det vi har själva. Men vi ser inte det som är gömt i åkern. Jag tänkte när jag förberedde mig att det blir ju lätt att tala om skatten i åkern. Men oj vad jag bedrog mig. Jag fick en bok här på Valbesöksafton av en man som är med i samlingen här. Jag ska inte säga vem. Jag läste den och det, som den personen beskrev den här händelsen, den här liknelsen, stämde inte alls med det jag var van att höra. Det kan jag säga. Och då ska jag läsa den bibelversen. Det är Matteus 13 och 44. En enda vers, två meningar. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper åkern. Vi ser några nyckelord. Skatt, åker, säljer och köper. Jag kan säga, när jag fick den här boken så blev jag konfundera. Vad ska jag säga egentligen? Det är ju inte så många dagar kvar till jag skulle stå här. Så jag gjorde som man gör nu för tiden. Jag gick till internet. Jag kollade upp 11 stora amerikanska teologer, professorer, och tittade vad de hade för textutläggning på det här. Och jag blev ännu mer förvirrad, kan jag säga. Det spretade otroligt. Jag kan säga att en av dem, man hade 30 sidor om de här två verserna. Och efter att ha läst de 30 sidorna och strukit under och försökt få någon ordning på dem, så kände jag att jag är längre borta än jag var från början. Jag läste de andra också, de skrev inte så många sidor, men det blev väl tillsammans med alla, det blev väl kanske 50-60 sidor i alla fall. Och jag försökte strukturera vad jag läste. Vad ska jag komma fram till? Och jag ska berätta för er. Vi börjar med det som jag betraktar som fakta. Det står ju, jag läste också engelska biblar och svenska biblar och tittade vad det stod. Det var väldigt lika, måste jag säga. Jesus beskriver himmelriket, det står tydligt. Matteus skrev ju till judarna, och då kunde han inte nämna Guds namn, därför att namnet var för heligt, så han kallade himmelriket, som Magnus citerade. De flesta av teologerna, de hävdade att de tre sista liknelserna berättar Jesus. Han talar till sina lärjungar. De tidigare var till folket. Och lärjungarna får väl betraktas som troende då. Och där faller en del tolkningar redan där, om att skatten skulle vara att vi finner frälsningen. Det tror jag är en skatt också. Jag läser också att i judisk lag så skrivs det, och det är ju så många länder, att det som man finner i marken, det tillfaller ägaren, inte den som finner det. Och det var ju viktigt när vi läser att han köpte åkern. Det var ju riktigt viktigt att äga den. Någon skriver, eller ett par skriver, att de tror inte skatten är himmelriket, men man finner skatten i himmelriket. En liten gradskillnad. Jag tror det är riktigt. Skatten göms inte av Gud. Det är våra ögon som är blinda för den andliga världen. Någon menar att bonden kanske plöjt 100 gånger, men 101:a gången så hör han något och får syn på skatten. Fast då funderar jag på, varför går han och köper åkern om man redan ägde det? Så att jag är inte övertygad där. Man ställer sig frågan, vem är mannen? Och efter att ha läst och försökt strukturera detta så kommer jag fram till två förslag. Den första är att mannen är du och jag. Även om du är kvinna så är du mannen i den här berättelsen. Den andra är då att mannen är Jesus. Vad är åkern? Och likaså här finns flera förslag. Åkern är världen. Det kan vara våra hjärtan eller skriften. Det är de som kommer fram. Vad är då skatten? Det är ju det vi vill ha svar på egentligen. Den kanske mest kända av de här teologerna, han föreslår att det är evigt liv. En annan att det är Gud själv. Någon att det är Guds ord. Någon ytterligare att det är gemenskapen med Gud som är skatten. Så mitt svar är att jag klarade inte av det här riktigt. Boken jag fick var ännu ärvare. Det var en norsk teolog. Han menade att mannen var Jesus. Och skatten han fann, det var sitt egendomsfolk. Han köper den genom att ge sitt liv för dem. Och vi som inte är judar, vi kan räknas in där ändå, för vi kommer att inympas i det judiska trädet. En teolog tycker jag är väldigt förståndig, praktisk. Han skriver att ordet är som ett pussel. Man finner den ena biten efter den andra. Och ibland finns det inget slut. Det handlar om att upptäcka livet under ytan. Att upptäcka och lära känna Gud. Det är vad jag tänker ta upp idag. Två huvudlinjer kunde jag ändå få fram. Att skatten är ordet eller Guds löften. Den andra, att skatten är Gud själv. Eller kanske det eviga liv han ger oss. Kanske också att skatten är gemenskapen med Gud själv. Jag tänker på en relation. Kristen tro är ju inte man tror på regler och liknande, utan det är att ha en relation. Det är som ett äktenskap. Man delar allt, man lyssnar på varandra och man lever tillsammans. Jag tror inte att vi kan leva nära Gud utan att vi blir förändrade. När vi lär känna Jesus eller Gud, då lär vi känna oss själva också. Jag ska ta med er till en mycket känd man, en av giganterna i Bibeln. Vi har ju, Mikael Tilly har ju uppmanat oss, i alla fall i församlingsledningen, att vi ska läsa Bibeln via appar här. Och det har jag gjort upp i 94 dag nu. Och det har ju handlat om Mose nästan hela tiden. Så Mose har fyllt mitt inre. Mose, giganten, han fick uppdraget att föra folk till löfteslandet. Han var en ledare givetvis, men han var en stor profet. Och i förrgår läste jag att han var den största profeten. Och jag blev förvånad. Det var inte han själv som skrev det. Jag vill fokusera på hur man får en relation med Gud. Och det gör jag utifrån Mose liv. Jag har läst Mose liv och jag försökte forma ner några punkter. Vad var det som gjorde att den här mannen, som ju inte var... Han hade ju, var ju mördare, dräpare. Hur han kunde bli den store ledaren. Och då kan vi lägga upp nästa bild, broder. Och den får ligga kvar. Det här är mina 7 punkter. Och jag kan säga att jag har inte hittat på dem själv. Nej, jag har plockat dem från Bibeln. De allra flesta från andra Mosebok kapitel 19. Det var bara att läsa igenom oss och stryka under nyckelorden och så skriva ner dem. Så gick det till. Den första handlar om längtan och hunger. Den har jag kanske inte funnit där. Jag skulle vilja säga att de flesta av oss när vi möter Gud, det är längtan och hunger som gör det. Det har jag sagt många gånger. Jag får erkänna att ibland så har jag funderat, är detta allt? Finns det något mer? Och jag tror att du också har gjort så. Och jag skulle vilja säga att längtan driver oss närmare Gud. Vi läser i Bibeln att den som är törstig kom till mig och drick, Johannes 6:35. Längtan öppnar våra hjärtan för att ta in någonting. Och de här 7 bilderna, eller punkterna här, stegen, är vad jag vill föra fram idag. För Mose började inte med längtan. Nej, det började med att han hörde Guds röst. Han fick ett uppdrag också, en kallelse. Så började det för honom. Jag tror att det kan börja var som helst på de här punkterna. Nästa punkt jag tänkte upp har jag skrivit här att det är den viktigaste punkten. Men det är lite komiskt. Det skrev jag på alla punkter sen. Men jag tänkte att jag kan ju inte ha det så. Så jag tog bort. Men jag tror att alla punkter måste med för att du ska lära känna Gud. Men tid med Gud. Om du vill lära känna någon så är det viktigt att du avsätter tid tillsammans med den. Och det gäller i ett äktenskap. Det gäller på många sätt. Men det gäller också med Gud. Jag har skrivit här i mitt koncept att inget kan ersätta tid med Gud. Och jag skulle vilja se den som kan säga emot mig. Mose gav mycket tid tillsammans med Gud, precis som Jesus gjorde. Jag läser att innan Mose fick stentavlorna så tillbringade han 40 dygn, dag och natt, tillsammans med Gud på berget i Herrens närhet. När han sen kom ner från berget så var han inte samma Mose längre. Han hade förändrats. Och lärjungarna förändrades dag för dag när de var tillsammans med Jesus. Och det kommer du också göra om du lever tillsammans. Jag läser att Mose frågade Gud i alla beslut han gjorde. Man kan ju tycka att lite kunde han väl komma på själv. Men jag tror att vi ska också fråga Gud i alla beslut vi gör. Nästa punkt är upplev Guds omsorg. Och hur kan man lära känna Gud genom att uppleva hans omsorg? Jo, det tror jag vi gör allihop då. Vi hörde ett exempel här utav Annie förut. Jag menar att helande och befrielse är en del av Guds omsorg. Jag häpnar när jag läser om hur Guds omsorg var om Mose och Israels folk. Tänk er 40 år i öknen utan något mål egentligen. Varje morgon fick de plocka manna. De behövde vatten varje dag. Och vet du hur mycket vatten det behövdes? Jag har räknat ut att det behövdes över 100 tankbilar på morgonen och likadant på kvällen. Och på den tiden fanns det inga tankbilar. Det var inte lätt i en öken att försörja folket på det sättet. Gud delar Röda havet. De ser vattnet på sidorna stå högt. Långt högre än de själva. Och så ser de att det öppnas en väg framåt. Och jag vet inte hur du reagerar. Men visst är man imponerad över att de vågar gå där. De gick igenom på Guds ord. Mose, eller Gud säger till Mose att han ska slå på klippan. Då ska de få vatten. Och han gör så. Och de ser det märkliga inträffat. Det forsar mängder av vatten ut ur ett stenblock. Vi kan inte förstå det. Så här pågick det i 40 år. Varje dag. Och jag skulle säga att Guds omsorg för dig närmare honom. Så kommer min fjärde punkt. Och nu säger jag igen att den här punkten är den viktigaste. Så får du avgöra själv. Det handlar om att bli fylld av den heliga ande. När den heliga ande kommer över er, vad händer då? Jo, ni vet allihop. Då ska ni bli mina vittnen. Det vad himlen säger till dig, du som sitter här idag också. Det gäller fortfarande idag. Jag läser att Mose bad att få gåvor från Gud. Manna, vaktlar, vatten, vägledning och så vidare. Men Mose var ju en stor ledare. Han insåg rätt snart att det inte var tillräckligt att få saker från Gud. Nej, han bad om att få mer av Gud. Inte från Gud, mer av Gud. Att lära känna honom, att höra hans röst, förstå hans vilja och låta sitt liv formas kring Guds tilltal. Att få från Gud, det handlar om frukt, gåvor och liknande. Men att få av Gud handlar om det andliga livet. Jag ska ta upp en av mina favoriter. Jag har många. I Hesekiel 47 så talas det om den dubbla strömmen. Det talas om mannen med mätsnöret som mäter upp. Och han mäter inte meter, han mäter alnar på den tiden. Men en aln är ungefär en halv meter. Han mäter upp 1000 alnar, det vill säga 500 meter. Och då räcker vattnet till vristerna. Han mäter 1000 till och då räcker det till knäna. Och så mäter han 2 gånger ytterligare 1000 alnar. Och då bottnar man inte. Vad är det för någonting detta? Jo, det är hur långt vi, den heliga ande får för oss. Och när du inte bottnar längre, vad gör du då? Ja, då måste du lita på den heliga ande, att han bär dig. Du simmar. När jag var ung, det är bra tag sedan, inser jag, så hade jag ett stort problem. Fram till början av tonåren. Jag skäms inte alls för att säga det, men jag skämdes då. Jag kunde inte simma. Jag visste mycket väl hur man gjorde armtagen och bensparkarna. Jag tror att det var få som kunde det så bra som jag, teoretiskt. Men mitt problem var att jag vågade inte lita på att vattnet skulle bära mig. Och jag tror att det är många som har problem idag som inte vågar lita på att lufterna bär. Så kommer jag till det femte. Och nu säger jag igen att det här är den viktigaste punkten. Att höra Guds röst. Har du hört Guds röst inom dig? Jag kan säga att 2011 hade pensionerat mig själv. Jag slutade vid 63 års ålder. Jag tyckte det räckte med arbete. Och visste inte vad jag skulle göra. Och jag bad att Gud skulle tala till mig. Jag anmälde mig till en konferens i Malmö, en helande konferens som New Vine ordnade. Det skulle vara ett gäng amerikaner där. Och när jag hade anmält mig så bad jag varje dag fram till den här konferensen skulle vara. Jag tror jag kanske missade någon dag, men inte många dagar. Det blev 70-80 dagar i alla fall så bad jag att Gud skulle tala till mig. Och när jag åkte ner till Malmö, det kan tyckas märkligt, så var jag övertygad om att det skulle ske. Jag väntade, det var 4 dagars konferens. Första dagen hände inget, andra dagen hände ingenting heller. Tredje dagen hände det redan innan det började. Jag kom tidigt till kyrkan, Europaporten. Och då träffade jag en av de få jag kände, det var väl 3-4 stycken, inte mer. Han var lärare på Tekniska högskolan i Stockholm. Vi stod och pratade. Och då kommer en man, en svensk man, fram till mig och säger en hälsning till dig. Och jag kan säga med viss skam att jag frågade, från vem då? Och han sa, från Herren. Och så kom det. Och min kompis där sa, vad häftigt, sa han. Jag ville vara ensam och fundera på vad jag hört. Så jag gick in i kyrksalen, satt där ensam nästan en hel timme. Och så lyssnade jag till en amerikansk talare. Och det var starkt. Efter det passet skulle det vara en liten fika då, och så skulle det vara nya pass. Och jag blev förvånad, det måste jag säga. Han såg mig, talaren som jag nyss hade lyssnat till. Han sprang till mig och sa, jag måste dela någonting till dig. Och nu var det ju på engelska eftersom man var amerikan. Och kan ni tänka, det var i stort sett ordagrant detsamma. Senare på eftermiddagen så satt jag i kyrksalen och upplevde att Gud talade till mig själv. Samma budskap. Jag läser att de stora männen och kvinnorna i Bibeln, det är något gemensamt med dem allihop. Och det är att de uppfattar Guds tilltal. De var små, en del var ganska ynkliga, en del var mördare, en del var äktenskapsbrytare och så vidare. De var svaga. Ja, om jag jämför, så kanske vi till och med tycker att de var svagare än vi var. Och jag tror att så kanske det var. Men när Gud, de uppfattade Guds tilltal, då förändrades de. Då blev de troshjältar. Kan ni tänka er? Och var det möjligt för dem, då är det möjligt för oss. När du hör Gud tala till dig, då förändras du. Jag läser att Emmausvandrare, det är inte så länge sedan vi hade påsk. Emmausvandrarna säger till varann när Jesus har lämnat dem: var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade till oss? Kommer jag till löfte nummer, eller punkt nummer 6, det är Guds löften. Och här säger jag igen, det här är den viktigaste punkten. Jag läste en kanadensare hade tydligen räknat, och Gud har gett dig 7874 löften. Det blir ett löfte i nästan 22 år varje dag. Ett nytt löfte varje dag. Och vill du så kan du läsa Bibeln rakt igenom och kontrollera hur många löften du finner. Jag tror att var och en av oss behöver en förstahandsupplevelse av Gud, hans närhet, gemenskap med honom. Jag skulle säga, vi har ju stor och fin second hand här i Götene, men jag skulle säga att här duger inte second hand erfarenhet. Nej, här behöver vi en personlig erfarenhet av Guds närhet. Och hur nära Gud vill vi leva? Hur nära Gud vågar vi komma? Jag läser Johannes, min favorit evangelium, att han kom lärjungarna så nära. Så vad gjorde Jesus? Han andades på dem. Och för att andas på någon så behöver det vara ganska nära. Jag skulle säga att Mose var helt beroende av Guds närhet och hjälp. Han samtalade med Gud varje dag om allting. Om du fick frågan av Gud, vad vill du jag ska göra för dig? Vad blir ditt svar då? Jag ser att Moses svar var att han ville se Guds väg. Salomo bad om vishet. Paulus bad om att lära känna Jesus och kraften i hans uppståndelse. Det var power Paulus var ute efter. Elisa, han bad om en dubbel arvslott av Guds ande. Och jag ställer frågan till dig, vad ber du om? Så kommer min sista punkt. Och det är Guds kallelse. Du kanske undrar, menar du att alla får en kallelse? Och svaret är ja. Helt klart ja. Den första kallelse vi får är att följa Jesus. Och jag läser, och jag drömmer om att det skulle bli så. Jag känner inte att det är så, men jag drömmer att det skulle bli så. Vad säger Jesus? Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Det är han som gör det i oss, inte vi själva. Vi måste låta honom få tillåtelse att förändra oss bara. Jag tror att alla Guds barn är kallade att följa honom. Vi har fått olika uppdrag. Vi har fått olika tjänster. Vi har fått olika gåvor som gör att vi passar in på olika sätt. Moses skulle föra folket till löfteslandet. Och det var ju inget lätt uppdrag, det läser vi. Folket gjorde uppror gång på gång. Och jag tänker så här, är jag på väg till löfteslandet? Är du på väg? Eller har du stannat på vägen? Vad är löfteslandet? Ja, jag vill säga att det är där de andliga skatterna finns. Guds gåvor, Guds tjänster, hans kraft till oss. Jag läser om berättelsen om den förlorade sonen. Och jag inser att jag är nog en variant utav den äldre sonen. Du också. Och jag läser vad fadern säger till den äldre sonen. Han är missnöjd över hur han behandlas. Jag tycker det är knorren i den här berättelsen. Vet ni vad det står? Allt mitt är ditt. Det är vad fadern säger till dig. Så kommer vi till den sista bilden. Och nu tänkte jag att vi skulle be tillsammans. Jag har skrivit om lite grann i Efesierbrevet. Jag tar upp det själv så jag vet vad jag har skrivit. Det kan vara bra. Ändra texten lite grann på Efesierbrevet 1. Så att det inte är Paulus förbön för oss, utan det är vår egen bön som vi ber till Herren. Och du som känner att den här bönen är din egen bön, du ber högt. Du gör det ändå, hoppas jag. Men be från ditt hjärta. Och då ber vi nu. Jag ber att du, Herre Jesus Kristus, Guds härlighetens fader, ska ge mig vishetens och uppenbarelsens ande så att jag känner dig mer. Jag ber att mitt hjärta ska upplysas så att jag inser vad det är för ett hopp du har kallat mig till och vilka härliga rikedomar som du låter mig ärva. Låt mig också få se hur otroligt stark din kraft är för mig som tror. Du säger det samma mäktiga kraft som fadern lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Det är fantastiska ord. Vi ska be tillsammans också. Herre, du ser våra hjärtan. Ja, du läser våra tankar. Du ser vår längtan, men du ser också vår rädsla. Fyll vårt hjärta med tro, med hopp och med glädje. Du vet, Herre, att många av oss har svårt att höra din röst i oss. Så tala till oss igen och igen. Plantera en bild av ditt löftesland i vårt hjärta. Dit landet, dit du vill föra oss. Hjälp oss att hålla oss så nära dig så vi hör din röst och du kan andas din heliga ande i oss och över oss. Herre, hjälp oss att hålla oss nära dig. Amen. Gud välsigne dig.